Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och vi närmar oss 300 avsnitt med stormsteg.
Ja, men det är ju jädrigt coolt att vi har hållit på så himla länge. Varje vecka ett nytt avsnitt hela tiden.
Mm. Det som skiljer ut lite grann nu är att vi plötsligt har politiker bonanza här. Eller vi har ju valbonanza får man ju säga. Så att vi kommer nog behöva lägga in lite fler avsnitt här så vi ska hinna med alla dessa.
Ja, vi får köra dubbeltempo alltså.
Ekonomi, precis. För att nu har vi då samtliga partiers ekonomiska talespersoner.
Oh, ekonomisk talesperson, det har du fått träna på nu flera poddar i rad.
Ja, jag lär mig. Och det gör ju att vi kommer också ungefär att ställa liknande eller typ samma frågor. Och regeln är då att om man börjar prata skit om andra partier, då kommer vi bara ha en så här beep. Så det är ingen vits, för vi tänker att man ska fokusera på sitt eget parti och inte fokusera på de andra så mycket. Det är väl det enda egentligen, annars så tror jag vi är som vilken valpodd som helst. Så. Men ja, så jag tycker vi bara kör igång. Har det hänt något kul? Börjar du friska till nu från coronan eller?
Absolut, jag är frisk och i fin form, men det kändes som att du var väldigt nära inpå från att jag blev frisk till vi skulle spela in idag. Så för att inte förstöra valrörelsen eller påverka den mer dramatiskt så håller jag mig på lite distans, är vi extra säkra.
Ja, det låter skitbra, då kör vi igång. Och då tar vi helt enkelt och ger våran varmaste applåd vi kan på två personer för Oscar Sjöstedt. Den var välmenad.
Ja, jag förstår. Ja. Värm där.
Ja. Men du, Sjöstedt, då tänker man Jonas. Den har du hört förut, ni har inte många likheter, eller?
Nej, det tror jag väl inte. Han är väl inte kvar på arbetsplatsen nu i och för sig, men vi brukar morsa på varandra. Tjena Sjöstedt, sa jag. Tjena Sjöstedt, sa han då. Mm. Men vad vi vet så är vi inte släkt.
Nej, okej. Okay. Bra. Hur känns det nu så här inför valet? Det måste ju ändå vara den första frågan lite grann. Att hur...
Men lite pirrigt på något sätt. Det gör det nästan alltid, faktiskt. Och jag känner ju liksom, om jag ska vara ärlig då, tycker att man ska väl vara optimist och så. Det är klart, jag hoppas på framgång för vår del och på ett regeringsskifte då. Men det är nervöst. Och det, jag skulle säga liksom, det står och väger 50-50 hur det här kommer arta sig. Mm. Eller urarta sig i värsta fall.
Ja, men det tycker jag så alla känner att det är mer 50-50 än vad det kanske någonsin har varit.
Ja, lite så faktiskt. Och för vår del så är det ju en väldigt ny situation att vi har ju primärt bara behövt tänka på oss själva, därför att det är ingen som har haft med oss att göra. Och det är ju i och för sig lite grann behaglig sits också, så att säga. Att skit i alla andra, så fokuserar vi på oss själva. Nu kan vi inte riktigt göra det, utan det finns ett lag liksom, och det finns en slags koalition eller block eller vad du vill kalla det för då, där vi inte bara kan tänka på oss själva utan att vi behöver tänka på laget också.
Ja, det måste vara annorlunda egentligen.
Det är väldigt annorlunda.
Nu när du säger det så måste det verkligen vara en stor skillnad för er.
Och så tidigare har det som sagt bara vi växer, att vi som parti gör ett bra val, och det är klart att vi vill det nu också, men jag menar, om vi plockar massa moderatväljare eller KD-väljare, ja det var ju kul, men inte kan vi byta regering för det. Nej. Utan vi behöver ju plocka dem över blockgränsen, så att säga. Så det är lite nytt för oss i alla fall då.
Ja, för det är inte helt okomplicerat att gå ifrån att vara opposition till att liksom, om det nu blir så, samregera. Små partier har ju historiskt sett inte vunnit på att gå in i de här samarbeten utan faktiskt oftast kommit ut efter 4 år och haft sämre väljarstöd än vad man hade innan man gick in. Det har väl vänstern har väl inte haft såna jättegyllene dagar att vara stödparti till Socialdemokraterna till exempel.
Mm, exakt, men vi är ju inte ett litet parti utan vi är ju ett stort parti. Det finns 3 stora partier och sen så finns det lite små partier. Och vi är inte ett litet parti längre. Vi var det en gång i tiden men nu är vi ett stort parti. Vi ska bli ännu större. Men samtidigt så är det så, alltså, vad är alternativet då? Ja, alternativet är ju att kämpa på tills man själv sitter på 51% och det kommer ju inte ske. Det kommer inte ske liksom under överskådlig framtid, inte något parti, inte vi, inte sossarna, liksom inte Moderaterna, inte något parti kommer ha egen majoritet, utan då får man liera sig med andra om man vill åstadkomma någonting, och det vill vi göra. Annars kan man syssla med någonting annat.
Men ni är klara med att det kommer att bli den här koalitionen, blocket, vad, som vi sa, vi hittar inget namn för det, men ni, där är ni klara med att det kommer att bli med de andra 3 som ni kommer att alliera er med?
Ja, så får vi se. Nu på sista tiden så har det väl gått jag sprang faktiskt på Johan Persson heter han nere i foajén här, och det har väl gått ganska bra för dem, så vi får väl utgå från att de klarar sig, men de har ju liksom under en ganska lång period legat stabilt under 4%-spärren också. Så vi får se vilka som klarar sig till att börja med.
Mm. Men kan det vara sådär tjuv- och rackarspel in i det sista som det var inför förra valet? Där det var några som switchade och gjorde upp i mellan allianspartierna att vi kommer att hålla ihop. Och sen så var det väldigt stor besvikelse för vissa när man inte gjorde det. Eller känner du trygg med att...
Nej, jag känner mig inte när det kommer till just... Nu fick vi inte prata skit om andra, sa du inledningsvis här. Men eftersom du ställer frågan så får jag väl svara på den. Jag känner mig inte helt trygg med vart man har Liberalerna. De andra 2 känner jag mig trygg med, men inte Liberalerna. Och det spretar. Jag tror inte de känner sig trygga i sig själva, så att säga. För det spretar rätt mycket i det partiet. Så det känner jag mig inte trygg med.
Så det kan hända grejer in i det sista som inte gör det inte mindre nervöst då, kan man konstatera.
Nej.
Men då tänker jag så här, vad tycker du att ni har gjort bra? Om vi pratar ju om att ni har ett uppdrag. Det här är lite som en anställningsintervju, tänker vi, att man eller utvecklingssamtal. Du klev ju på det här uppdraget för 4 år sedan.
Ja, det var längre än sen.
Ja, det var det i och för sig, men du har i alla fall i sista 4 år vetat vad du ska göra, kan man säga. Och då undrar jag bara, vad tycker du att ni har gjort bra? Vad är du nöjd med?
Ja, men det beror nog på vilken tidsaspekt du vill lägga ut. Om vi bara ska ta mandatperioden eller liksom backa tillbaka bandet ännu mer. För jag menar, det vi har gjort som parti, det har ju ingen gjort. I alla fall inte på den korta tiden. Det vill säga slagit oss in i riksdagen och siktar. Eller vi har i opinionsmätningen har vi varit största parti. Nu var det ett litet tag sedan i och för sig. Nu ligger vi väl 2-3 sådär liksom. Men det är just det som har ingen annan gjort i en otrolig uppförsbacke. Med enorma krafter som kämpar emot oss aktivt. Då. Och det har vi gjort och det är ganska stort.
Men vad är det som ni har gjort då? Varför har det gått? För det du säger är ju uppenbarligen att ni har varit jävligt duktiga.
Ja, jag tror inte att det är så jäkla svårt att vara så duktig heller. Utan är man bara lite liksom nykter och tittar på sakers tillstånd och beskriver dem ungefär som folk känner igen sig i. Och pekar på lösningar också. Det vill säga, vi är genuina egentligen. Om man ska sammanfatta det. Vi tror på det vi säger. Och vi menar det. Och vi menar det på allvar. Och jag tror inte att det behöver vara så mycket svårare än så. Vissa saker kan vara liksom så här väldigt, väldigt tekniska, väldigt komplicerade, väldigt svåra. Men alla saker är inte så himla komplicerade. Utan ser du nyktert på sakernas tillstånd och på de problem som vi ser i samhället och presenterar lösningar på de problemen, då lyssnar ju folk på det. För de känner igen sig.
Mm. Om du skulle vara lite självkritisk då, om vi liksom tittar på, vad tycker du att ni skulle kunna göra bättre? Vad är största utvecklingspotentialen? Vad är du inte nöjd med hur det har gått då, fram till nu?
Ja, men det beror lite på, ska man se på hela partiet som så, eller ska vi fokusera på, liksom på riksdagsgruppen så att säga. Men vi har stora utvecklingsbehov på många områden, och så där blir det alltså när man har haft den här ganska explosionsartade tillväxten som vi har haft. Alltså det är svårt att hitta liksom bra folk till alla platser. Och det är många liksom som kommer in i, om vi bara struntar i riksdagen och riksdag och regering så att säga. Men det kan vara helt nya personer som kommer in i liksom en kommunfullmäktige någonstans. Som inte har någon erfarenhet överhuvudtaget så att säga. Och vi hinner liksom inte riktigt med och ge den... det stödet och den utbildningen som behövs. Så vi har väldigt mycket behov när det kommer till att stötta och utbilda egentligen vårt eget folk då, som sitter runt om i landet. Det är ju massa människor liksom, som sitter i, och det ska man inte glömma bort liksom, att det är väldigt fokuserat vad som händer i riksdagen och sådär. Men jag menar, mycket jobb görs ute i de små kommunerna, i kommunfullmäktige, och där ska man hitta folk som ska sitta då på sin fritid. Mm. Och det är inte helt lätt, så att säga.
Men vad, det här måste ju vara, eller jag vet ju att det här har varit ett problem för er även inför tidigare mandatperioder. Vad är det som gör att det är svårt att rekrytera då lokalt, så att säga?
Dels tror jag alla partier har problem att hitta folk. Det är möjligt att vi har haft det svårare än andra, och det är väl så här, det har ju funnits ett stigma runt partiet. Man kan bli lite utsatt på olika sätt och vis då. Och då är det ingenting som man gärna gör frivilligt, och dessutom obetalt, i princip obetalt, så att säga. Man blir inte rik på att sitta i kommunfullmäktige, som exempel. Så det är nog det ena, men sen är det också att vi växer. Vi växer, 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 växer. Alltså det är ju inte ovanligt i min egen kommunfullmäktige. Jag sitter också i kommunfullmäktige, ska vi säga. Där gick vi från 2 mandat till 6 mandat. Så det är massa nytt folk liksom som ska in, och det är inte helt lätt att fylla det alla gånger.
Mm. Så det är det ni kommer jobba vidare på, att utbilda?
Stötta.
Hur skulle du sammanfatta ideologin ur ett ekonomiskt perspektiv för SD? Alltså, vad är eran ideologi?
Jag brukar sammanfatta mig själv som konservativ, frihetlig höger.
Och vad betyder det då? Kan du beskriva för den som inte är fikonspråksförälskad? Vad får man liksom om man tittar på, nu ska SD ta hand om den ekonomiska politiken. Ja, då kommer det röra sig i den här riktningen liksom.
Ja, men den konservativa aspekten av det går väl ut på dels att det inte blir liksom revolutionerande förändringar, så att säga, utan ett försiktigt, långsamt framåtskridande. Det är väl liksom konservativa försiktighetsprincipen. Och då en konservativ princip om ett slags skyddsnät, om vi säger det så. Då, så att säga, ett grundskydd då, ekonomiskt, om vi tittar på A-kassan som exempel. Frihetliga aspekten går ju helt enkelt ut på att staten ska inte in och pilla i allting. Staten ska inte in och pilla i allting, utan medborgarna är fullt kapabla att fatta egna beslut i stort och i smått. Och högeraspekten går ju ut på att vi ska sänka skattetrycket, inte höja det.
Och vad kan du ge exempel på områden där du tycker att, när det gäller den ekonomiska politiken, där staten pillar för mycket och där du tycker att du fick bestämma att staten skulle pilla mindre liksom?
Ja, men vi har ju varit med och beslutat om ett par budgetar, statsbudgetar, och det stora paketet är det som den statsbudget som gäller nu då, så att säga, som vi beslutade om i höstas för knappt ett år sedan. Det var ju ett stort jobbskatteavdrag som träffade då människor med inkomst av tjänst eller människor med inkomst av pension då. Och det är väl ett ganska tydligt exempel som vi var med och drev igenom då.
Och hur har man märkt att ni har, om man tittar på den finansiella situationen för landet Sverige och när man tittar ner i svenska plånböcker, hur har man märkt att SD har varit med i spelet de senaste 4 åren? Liksom, vad kan vi se för resultat som ni kan peka på? Det där har faktiskt vi med att göra, att det blev på det sättet. Du nämnde jobbskatteavdraget här som en sak. Men...
Ja, men det var väl ett exempel, men jag tror att det är så här, alltså, vi har kommit överens om en statsbudget, och det gjorde vi ju i opposition, och det betyder att man, när man sitter i opposition, så är man ändå lite begränsad i vad man kan uträtta, så att säga. Mm. Vad som är teoretiskt möjligt, utan egentligen jag har beskrivit det vid flera tillfällen som att vi styr bilen, men vi styr den liksom i backsätet, och det är så här, det är inte helt optimalt. Man är begränsad i vad man kan åstadkomma. Man behöver sitta på regeringskansliet, så jag tror den frågan är lite för lite ställd, men hamnar vi i den situationen nu, det är ju bara någon månad kvar eller så sen till val och en ny regeringsbildning och så vidare, och hamnar vi i den sitsen att vi kan få lite mer inflytande på riktigt, och då är prioriteringarna väldigt tydliga. Och exemplen är väl då så här, vad vi lägger i år på det internationella biståndet, så överskrider 60 miljarder kronor, det vill inte vi prioritera, vi vill prioritera Sverige. Vi har den här coronafonden då som man skulle kasta fram då för att stötta upp misskötta ekonomier, primärt i Sydeuropa eller Östeuropa, med svenska skattepengar. Det sa vi nej till då, vi var rätt ensamma om det, där var rätt besviken på borgerligheten inte minst. Och sådana, alltså prioriteringen är tydliga, det är liksom svenska behov som kommer i första hand.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat, och det, jag tjatar om det, du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång, ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Precis. Men det är ju han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja.
Min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, vi har ju gjort så att vi har ju en rad ekonomiska experter som vi har som återkommande gäster i våran podd. Och vi har frågat dem, så här, vad skulle du vilja ställa för frågor? Samlat in från tre av våra tyngsta, och jag skulle nog kanske påstå några av Sveriges tyngsta privatekonomer. Så att vi tänkte att vi ska köra liksom, några snabba konkreta frågor, eller hur Mattias?
Jajamän, ska du börja eller?
Nej, jag tar gärna den första, och det är från Jan Bolmesson som driver podden Rika Tillsammans, eller bloggen är Sveriges största privatekonomiblogg skulle jag säga. Och hans fråga är, vill ni öka incitamentet för privatpersoners sparande? Mm. Och i sådana fall, hur?
Mm. Ja, dels rulla tillbaka den här skattehöjningen på investeringssparkontot. Eller primärt det. Och sen så liksom överlag sluta sabotera den här sparformen så att säga. Nej, men man tog ju bort möjligheten till det här till det privata pensionssparandet och ungefär i samma veva som man, eller man hänvisade i alla fall till det här investeringssparkontot. Sen har man ju gått och höjt skatten på det liksom både en och två gånger med då med argumentet att börsen går ju bra och räntorna är låga, men i år i alla fall för min egen del, jag vet inte hur det ser ut för er andra, men för min egen del så har börsen gått väldigt dåligt och samtidigt som räntorna och därmed då skatten är på väg upp då. Så det är så här, det är så här dålig argumentation som man har förstört den här sparformen som är väldigt populär. Jag såg en siffra på att det var 3,3 miljoner svenskar som sparar inom ramen för investeringssparkonto, och då måste man ju ha det, om man då gör det till pensionssparande, vilket väldigt många gör, då måste det vara långsiktiga spelregler så att säga.
Och på vilket sätt då tycker jag, vi ska inte prata skit om andra, men om du bara beskriver, vad är det som inte är bra?
Nej, men alltså sparformen som sådan var ju alldeles utmärkt från början, men då kan man inte liksom höja skatten både en och två gånger, utan det kommer finnas bra år och det kommer finnas dåliga år. Börsen går upp, börsen går ner, räntorna går upp, räntorna går ner. Och det är ju räntan som styr skatten på det här investeringssparkontot då. Alltså statslåneräntan. Och då måste det vara så, och då måste det vara långsiktigt, och framförallt när man har sådana långsiktiga saker, om man då sparar till sin pension, det behöver man inte göra, men om man nu gör det som brukar vara ganska långsiktigt sparande, då måste man veta vilka villkor som gäller, vilka spelregler som gäller, och de ska gärna gälla i 10, 20, 30, 40 år kanske. Och det är det jag menar, alltså, även om man inte gör stora förändringar, men bara det faktumet att man gör förändringar, det i sig skapar en osäkerhet. Det i sig skapar en osäkerhet. Att aha, har man gjort det en gång, man har gjort det två gånger, varför inte tre, fyra, fem gånger? Till slut så vet man inte vart man har den här sparformen. Men i övrigt så själva idén att du har den här schablonbeskattningen och inte slipper, behöver inte sitta och så att säga deklarera varje köp och sälj av värdepapper, det är ju helt fantastiskt så att säga. Alltså idén är bra, men liksom frys läget där. Det är en bra sparform, eller det var det i alla fall när den infördes. Låt den vara det. Och om börsen går bra och folk tjänar pengar, ja, varför är det ett problem?
Nej, men sen har det väl varit nu är vi i ett läge som vi kanske inte har sett på väldigt, väldigt många år, att plötsligt så börjar det minska. Det har ju varit omöjligt nästan. Var du än har köpt, var du än har sparat, så har vi haft uppgångar och uppgångar, och det kan ha varit allt från 5-30% på ett år. Sen nu plötsligt, det märker jag inte minst i mitt jobb, med mina klienter börjar bli väldigt oroliga nu och säger, jag har ju tappat 15%, det här går ju inte. Nej, men det är så här det kan se ut.
Så kan det se ut, så kan det se ut. Ja,
framförallt till de som är lite yngre som inte tror att det är möjligt.
Ja, det är många kanske som fick upp intresset just för att det har gått så väldigt bra. Ja. Och kommer in ganska hårt och intensivt liksom, när vi är lite grann på toppen.
Mm.
Men det här kan jag säga, alltså det betryggande i det är väl på något sätt, alla kommer behöva vara med om det. Alltså, och klarar du inte av att sova på nätterna för att det är lite skakigt, och ska du inte vara på börsen. Precis. Då får man göra någonting tråkigare med pengarna. Jag tycker att man ska vara på börsen så att säga, och jag är det själv också, utan jag tycker man ska vara det. Och klarar man inte av att sova på nätterna, nej, men då får du göra någonting annat då. Men det är, alla kommer behöva vara med om det här, och det spelar ingen roll om man är amatör, glad amatör eller riktigt superproffs liksom Warren Buffett investeraren, utan alla kommer vara med om motgångar, så är det bara.
Mm. Ja, och då har vi en ytterligare fråga då från Arturo Arquez som är Swedbanks guru när det kommer till privatekonomi. Penningpolitiken har drivit upp bostadspriserna i Sverige till världens näst högsta i relation till inkomst. Det har gjort svenska hushåll extremt skuldsatta och räntekänsliga. Vad tänker ni göra åt det?
Ja, det vet jag inte riktigt om det går att göra så himla mycket åt. Det är ju sant i för sig, men penningpolitiken styr ju inte vi som bekant. Vi har en självständig riksbank och det ska vi givetvis ha. Så där vill jag liksom inte gå in och recensera allt för mycket, utan det är nog det speglar väl säkert flera saker. Är det så att folk har boendepreferenser som tangerar liksom mot Stockholms innerstad, ja, då blir ju marknaden därefter. Sen förstår inte jag riktigt varför. Jag bor ute på landet och jag tycker så himla bra med det, men och där är helt andra priser. Och det funkar liksom och pendla lite grann och så, men det är en annan femma. Men är det så preferenserna ser ut liksom, att alla tenderar in mot Stockholms innerstad, då kommer prisbilden vara där efter. Jag vet inte om det är så mycket man kan göra åt det från politiskt.
Men man är ju extremt belånade, och just att vi är näst högst i världen, det är ändå en siffra man måste ju ändå kunna fundera över.
Ja, nej, men vi hade ju en paus i det här amorteringskravet när corona var som värst så att säga. Eftersom folk kanske, ja, det var lite skakigt i ekonomin och på arbetsmarknaden så överlag. Och många gick hem och var såna korttidspermitterade och så. Då hade vi en paus i det, men annars är det klart att vi måste ha ett amorteringskrav. Det har inte vi liksom varit emot på något sätt. Eller det är i alla fall inte det första, sen införde man ju till också. Som jag tycker kanske stänger ut. För jag menar, det finns en annan sida av det där myntet också. Och att folk är skuldsatta. Jag menar, tänker du på, tar du ett lite yngre par. Båda har liksom en bra utbildning och är lite fräscha på arbetsmarknaden. Men ändå tjänar bra. Men de har inget kapital därför att de är så unga. Så man har liksom inte ackumulerat något kapital. Men man vill ändå då äga sitt boende och köpa det. Ja, då slår ju det här liksom, då kanske man slår undan möjligheterna för dem. Även om inkomsten är god så att säga, så betyder det inte att du har massa pengar, även om du har hög inkomst så att säga. De flesta som är unga har liksom, man kan tjäna bra med pengar men man har inget kapital. Så det finns en annan sida på det där också. Ska vi förvägra människor möjligheten att bo då själva? Ska man bo hemma hos mamma och pappa tills man är 30-35 liksom? Hur kul är det då? Hur kul är det för morsan och farsan för övrigt? Man får vara lite försiktig. Om man bara har liksom makrostabilitetsperspektivet, ja, då är det ju bara att skärpa till amorteringskravet liksom, så att alla måste ha då en halv miljon typ. Mm. Och det är inte alla som har det, i alla fall inte om man är ung. Så det där får man nog ha lite respekt för. Det andra sidan av det myntet också.
Vi utredde ju startlån i Sverige där man pratar om uppemot 95% belåning för människor som ska tas ut. Tycker ni att det är bra? Det ger ju precis de där effekterna som du pratar om, möjlighet för fler att komma ut. Men å andra sidan är det människor som kommer ut med extremt hög, börjar livet med extremt hög belåning och går priserna ner på lägenheterna då sitter man ju fruktansvärt labilt till. Liksom.
Ja, nej, men jag tycker ändå att det kan vara, jag tycker ändå att det är värt att titta på. Exakta modellen vet jag inte om man ska göra det som ska utredas eller om man ska göra på något delvis annorlunda sätt, men jag tycker ändå att det är attraktivt så att säga. Och sen så är det ju lite så här, det är ju lite egna val också som man får göra som sagt. Alltså vill man bo då, eller måste man bo väldigt, väldigt centralt i Stockholms innerstad, då är ju prisbilden därefter. Och har man då inte massa pengar på banken, då kanske man får anpassa sig lite grann också. Så det är så här, det är ingen som tvingar dig att vara belånad till 95% så att säga. Utan man kan ju bo lite billigare, men då lite mer avlägset rimligen då. Så det är också, det kommer tillbaka till lite av den här frihetstanken också så att säga. Att medborgarna är ju normalt kapabla att fatta egna val.
Mm. Ja, Jag fattar.
Japp, vi är med. Mm.
Magnus Hjelmer, våran ständiga gäst från ICA-banken, har en fråga om inflationen. Han säger, inflationens påverkan är stor just nu och troligtvis en tid framöver. Pensionärer påverkas, stora kostnadsökningar för många utsatta målgrupper blir det också. Hur tänker ni kring de här bitarna? Hur kan man möta de här utmaningarna på kort och lång sikt som det innebär med en hög inflation och människor som faktiskt hamnar i en obehaglig sits till följd av det?
Ja, men det finns nog flera aspekter på det där. Alltså, jag tror man ska vara på det klara med att man ska inte överdriva politikens möjligheter. Och med det menar jag ju liksom, om vi tittar på omvärlden primärt då. Jag menar, vi ifrån riksdagens finansutskott, vi kan liksom inte kontrollera den här krigsförbrytaren, kleptokraten Putin. Hade vi kunnat det så hade vi paketerat in honom, ner honom till en liten boll och skickat honom till Haag, så hade han kunnat få sitta där resten av sitt liv. Men det kan vi inte. Och det driver ju såklart på. Samtidigt har vi de här sanktionerna och embargon. Och det driver ju upp priserna såklart. Och så ska det vara. Liksom. Det kommer vi inte undan så att säga. Samma sak liksom med kineserna. Deras i mina ögon liksom helt orimliga covid-politik. Att, det, ja, som att Charlie är hemma nu då, på grund av covid. Det kanske är bra, men där stänger de ner hela städer, hela områden, för att det är någon som är lite snuvig liksom. Det skapar ju problem i globala värdekedjan och så vidare. Det kommer vi liksom inte åt, utan det vi kan göra på hemmaplan, det är ju skatter, och då tänker jag primärt skatter på insatsvaror, och det är ju bränsle och el som man behöver till liksom all annan produktion som driver upp priserna. Och där kan vi laborera och ta beslut faktiskt. Momsen, punktskatter på bensin, punktskatter på diesel, punktskatter på el. Vilket är, i min värld är helt obegripligt och orimligt att vi överhuvudtaget har en punktskatt på el. Och sådana saker, då får vi ner priset på el och bränsle som är just insatsvaror till liksom all annan varor- och tjänsteproduktion. Då lindrar vi inflationstrycket lite grann. Men också så hade jag och mina kollegor på vår kant i svensk politik en debattartikel för ett tag sedan där vi lovade att inte höja befintliga skatter eller införa några nya skatter, utan tvärtom ska skattetrycket ner då, så att människor får behålla lite mer pengar i plånboken, och det gäller ju exempelvis äldre och även andra grupper.
Bra. Vad vill ni göra för svenska plånböcker nu då, kommande? Alltså, när ni nu får ta tag i det här, vi leker med tanken att om en månad så sitter ni i förarsätet, som du uttryckte det. Vad kommer att ske i svenska plånböcker när ni har fått satt tänderna i den, så att säga?
Jag skulle, precis det som jag var inne på nu, alltså prio för min del, det skulle vara bränsle och elpriserna. För nu är vi inne så här, alltså, vi har fortfarande höga elpriser, men det är mitt i sommaren. Och många kommer ihåg den vinter som var. Liksom. Jag hade 6 000 i decemberräkningen. Och vissa hade ju det dubbla, tredubbla det. Och jag reder ut, så att säga, jag är höginkomsttagare. Jag reder ut en elräkning på 6 000. Men även det är maffigt om man är liksom ensamstående, pensionär eller så. Eller liksom deltidsarbetande, trebarnsmorse eller vad fan som helst. Liksom. Det är maffigt alltså. Och de som hade då dubbla, tredubbla. Och den här vintern kommer ju nog kanske bli... Nu kommer vi inte klaga på höga elpriser, utan nu kommer vi klaga på ingen el alls. Då är det snäppet värre. Så jag hade nog börjat i den änden om jag ska prioritera saker. Alltså vi måste få ner elpriserna och vi måste få ner bränslepriserna. Och det kommer ju lätta på bördan för folks plånböcker såklart. Sen kan vi prata jobbskattavdrag som brukar vara liksom Moderaternas paradgren. Jag har ingenting emot det, jag tycker det är bra. Så länge pensionärerna får vara med. Det sa jag tydligt till mina kollegor, att inkomst av tjänst och inkomst av tidigare tjänst, det måste vara samma så att säga. Pensioner och uppskjuten lön då är min utgångspunkt. Och det köpte de ju. Men det får liksom komma i strax därefter.
Right. Har du någon näst sista fråga? För sen har jag en sista.
Ja, men då kan du ställa den sista strax då. Jag tänker bara säga så här. Vad tänker du att det kommer krävas av oss som nation de kommande 4 åren? Det är alltid mycket snack om vad ni ska göra. Men vad tänker du att vi behöver göra för att, om du ska vara med och leda, så får du ju ändå vara med och peka också vad slaget ska stå. Så vad tackar man ja till när man tackar ja till ert ledarskap? Vad kommer krävas av oss?
Och det var ju en bra fråga. Du vände på, vände på allt helt enkelt. Nej, men jag tror som sagt, det jag pekar på, de här omvärldsfaktorerna som vi inte riktigt kan liksom styra ifrån riksdagens finansutskott eller från finansdepartementet så att säga. Det här kriget som vi har liksom i Europas hjärtland just nu så att säga. Det är klart att det blir obehagligt, för vi är så ihopbundna. Nu är det tyskarna som har gjort bort sig primärt då, genom att lägga ner sin kärnkraft och göra sig gasberoende istället. Men nu sitter ju vi ihop med dem då. Det är därför vi ser såna extrema priser i främst då elprisområde 4 som är längst söderut då. Och alternativet, ja, det är klart att vi kan liksom strunta i de här sanktionerna mot Putin och köpa gas av honom, men det är ju, för mig så är det liksom inte ett attraktivt alternativ, utan den där delar av den här höga inflationen, vissa kommer vi åt själva så att säga med skattepolitiken, men andra delar kommer vi inte åt, och det tror jag helt enkelt man får ställa in sig på, för jag vill att Ukraina ska vinna. Mm. Och det är jag inte ensam om, är jag rätt säker på. Men det betyder en viss uppoffring så att säga. Men man kan tänka på att det är andra som offrar betydligt mycket mer. Så om vi får lite högre priser så kanske det ändå i sammanhanget är ett billigt pris.
Så du menar för svenska folket så kan det bli lite mindre räker, lite mindre bubbel, lite mindre golvvärme?
Så kanske det blir. Så kan man väl uttrycka det.
Mm. Mm. Hur är du då? Det är alltid intressant det här, hur man lever som man lär. Hur är du på ekonomi? Har du en schysst ekonomi? Har du alltid haft det? Eller hur? Berätta. Du tjänar ju bra, det vet vi. För det gör man i riksdagen.
Jag har väldigt god ordning på min privatekonomi. God ordning har jag väl alltid haft, men jag har inte alltid haft så mycket pengar som jag har nu. Men det här tråkiga, de här råden som man kan läsa om, de tråkiga, var långsiktig och månadsspara. Och det har jag gjort när det har gått upp, och så har jag fortsatt med det när det har gått ner. Och så har jag fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt. Så länge som jag har haft en inkomst av tjänst då, annars är det svårt att månadsspara om man inte har någon lön så att säga. Men det är liksom det enda som funkar. Och så gör man det, disciplinerat. Då får man en bra ekonomi, ja.
SMS-lån inget för dig?
Nej.
Ska du se till att de...
Inga bilån, inga sms.
En bifråga vart det nu här. Men tycker du de här lånen som är så lätta att få idag. Vad tycker ni som... Om vi får switcha, om du får sätta på dig SD-hatten.
Ja, precis. Ja.
Vad ska man göra åt dem då? För jag menar, där är ju till och med staten in och hjälper till att driva in skulderna av folk.
Ja. Jo, nej, men precis, jag tror att det där kan vara, jag håller mig borta från det i alla fall. Sen vet jag inte om det är politikerna som ska liksom sätta stopp för och förbjuda det. Jag får passa lite grann på den, för det kan finnas andra aspekter också. Men det är ingenting som attraherar mig i alla fall. Men jag får passa lite grann på den frågan faktiskt.
Right. Då så, Oscar Sjöstedt, fantastiskt kul att ha dig här. Tack så mycket för att du kom.
Tack så jättemycket, jättekul.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.